Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och hjärtligt välkommen till avsnitt 97 av podden Snutsnack. Ja, 97, det innebär faktiskt att podden har sänds i 97 veckor i sträck med ett nytt avsnitt varje vecka utan avbrott. Och min plan är givetvis att det ska fortsätta precis så. Stort tack för att du hänger med och lyssnar, det uppskattar jag verkligen. Ja, jag har ju för avsikt att hitta på något lite extra, det 100:e avsnittet, så vi får se vad det blir. I dagens avsnitt heter i alla fall min gäst David. Han berättar om ett riktigt bra ärende där de gör fina beslag men där de avbryter allt jobb och prioriterar om för någonting helt annat. Mer om det alldeles snart. Jag brukar tjata om att Snutsnack har en sida på Facebook och det gjorde jag visst nu också. In och gilla Snutsnacks Facebook-sida. Jag finns på Instagram där du kan följa mig om du känner för det och se vad jag pysslar med när jag inte jobbar med Snutsnack. Där inne är det högt och lågt, lite om min stand-up, livet som nybliven farsa och givetvis lite Snutsnack. Du är i alla fall hjärtligt välkommen. Hasse Blontén heter jag där inne på Instagram. Ja, jag bläddrar igenom nyhetsflödet lite för att se vad som har hänt i vårt avlånga land. Och, det finns kanske anledning att vara försiktig där ute. Så var det och ha en väldigt trevlig lyssning.
13:10
Jag säger varmt välkommen till Snutsnack, David.
Tack.
Hur står det till?
Det är bra.
Ja. Är det, det är sommar nu när vi spelar in det här. Är det semester eller är det?
Det är någon form av ledighet, sista dagen faktiskt.
Oj,
ja, så att det börjar allvaret igen.
Men hur känns det då när man jobbar som polis att man är bort från hela verksamheten och sen ska man bara snäppa på sig, för du jobbar du som ordningspolis? Eller IGV?
Ungefär, ja. Jag har en så kallad riktad grupp som vi har både uniformerad del och en spaningsdel, så att det är inte riktigt så här utryckningspolis.
Okej. Intressant. Men ändå då, att gå från totalt patronur liksom och och hänga med familjen och med vänner och inte behöva kika efter det du brukar kika. Hur är det att liksom bara sätta nyckeln i vapenskåpet imorgon och sådär? Hur känns det?
Nu känns det mer rutin. De har ändå jobbat ett par år. Liksom. Förut var det ju... Då längtade man ju lite såklart efter semestern. Nu har man ju mer eller mindre liksom kopplat bort jobbet med tanke på familj och att man... inser att det finns väl andra saker i livet också. Men det är en häftig känsla att vara tillbaks. Men det är kanske inget man går och funderar över under semestern, så att säga.
Tror du att du behöver liksom... Behöver man en liten startup som man hade så där i plugget när man var liten? Att man hade en sån inskolningsvecka? Eller kan man bara gå till jobbet som polis och bara... Nej, men nu snäpper jag på direkt. Eller hur är det?
Ja, det beror lite på hur länge man är borta, tänker jag. Vi har ju liksom såna här startup-veckor för folk som har varit föräldralediga eller som känner att de behöver eller varit tjänstlediga och sådär. Men efter en semester, det är svårt att se. Det är bara att köra.
Du har inte glömt inloggen till...
Ja, det är en klassiker. Det brukar ju vara låst alltihop när man kommer tillbaka. Så, ja.
Men berätta mer. Du berättade att du jobbar både civilt och i uniform ibland. Vad är det för grupp som du jobbar i då?
Ja, det är ju... Jag jobbar i Skärholmen då, i södra Stockholm, sydväst. Och där har vi 8 stycken grupper som är inriktade mot utryckningsverksamheten. Sen har vi 3 utredningsgrupper, ett kansli. Och sen har vi vår grupp som är lite speciell, för den hanterar det som ligger liksom utöver, det som är lite mer spetsigt. Det som inte så många andra har tid att göra. Och det är ju en ingripande spaningsdel, så här kort spaning som du har varit med i, GLG, gatulangningsgrej. Och sen också en lite mer brottsförebyggande, uniformerad synlig del som jobbar med tobakstillsyner och ja, skolmöten och också en del spetsinformation förstås, men mer inriktat på synlighet. Som gamla poliskontoren för de som var med i den organisationen.
Vad är en tobakstillsyn?
Oj, snabba ryck här. Ja. Polismyndigheten har ju...
Ska vi se om du kan snappa av här?
Pass. Polismyndigheten har ju tillstånds... De är ju tillståndsmyndighet för tobaksförsäljningen i Sverige. Mm. Så att en tobakstillsyn är i princip bara att man går till en... De som säljer tobak och kollar så att de sköter sig. Och det man letar efter ofta är ju illegal tobak eller piratkopierad tobak eller smugglingstobak. Och det är ju sådana här brott som genererar massa pengar för... Ja, staten förlorar pengar, skatteintäkter, och näringsidkarna får ju massa pengar i och med att det är mycket billigare förstås att köpa. Och där har vi i Skärholmen är väldigt duktiga på det, så det är jättekul.
Hur mycket sådär, jag brukar alltid driva min kompis som är från Balkan att han tar hem hela tiden, vilket han absolut inte gör. Mm. Men hur mycket sådana illegala limper, cigaretter ser ni när ni gör de här kontrollerna?
Jättesvårt att säga. Det kan vara allt från, på senare tid har det varit mycket sådana här vattenpips tobak.
Aha, okay.
Och det är ju påsar med omärkt liksom, smugglat. Men vi har en sån här butik där vi ofta besöker så att säga, och där har beslagen varit det är ju liksom hundratusentals, alltså inte hundratusentals utan hundra till tusentals limpor.
Ja, just det.
I lönnfack, i bilar, ja.
Så det finns helt enkelt så pass mycket pengar att tjäna där även på cigaretter.
Hur mycket som helst. Men det är ju straffen för de brotten är inte så höga, så att det är inte så attraktivt att jobba mot det där. Däremot så är ju pengafrågan en annan grej, och där tror vi att vi har mycket att vinna på att liksom köra hårt mot det där.
Hur menar du då? Alltså slå mot skatte, alltså du vet så här skattelagtekniskt liksom?
Ja, eller? det är ju bokföring. Du är näringsidkare och du bokför inte din inkomster från den här, för det är ju, du vill ju inte bokföra någonting som inte ska finnas så att säga. Och du betalar ju ingen punktskatt för det när du köper det, utan du köper det liksom i en baklucka någonstans. Så att jag har någonstans hört en siffra på en sån här container, ramerent container typ, 1 miljon i vinst ungefär.
Okej.
Okay. Ren vinst.
Så det är som sagt ganska mycket pengar då?
Hur mycket som helst.
Hur trivs du med den här? Det låter ju spontant, tycker jag, det låter som en spännande grupp att jobba i.
Ja, ja, men det är en liten drömtjänst sådär. Det kombinerar ju liksom det som jag gjort under hela min karriär. Och att dessutom få vara med och leda den gruppen är ju superroligt.
Är du gruppchef då?
Mm, gruppchef.
Och hur många har du under dig då som du...
Just nu så är vi 3 stycken områdespoliser som det heter då. Och sen är det 4 stycken ingripande spanare. Och sen tar vi in också folk från ingripande verksamheten på så kallade rotationer som de är hos oss ett halvår och lär liksom, och lär sig hur vi jobbar och tänker. Och,
vad är din uppgift då som gruppchef då? Vad ligger främst på ditt bord?
Det handlar mycket om prioriteringar förstås, redovisning. Jag tar ju de flesta liksom mötena som landar på gruppen. Vi har ju en samverkan som är ganska väl utbredd skulle jag säga. Vi har ett jättestort område att jobba i med 2 helt olika problembilder. Både förort liksom Skärholmen, utsatta områden, Bredäng och Vårberg. Och sen har vi även Liljeholmen till exempel. Och det är ju skilda världar, det är det ju.
Det är det.
Ja. Så där har vi ju, ja, olika problem kräver ju olika angreppssätt liksom. Så det är ju min uppgift att se till att vi väljer rätt. Så att säga.
När du började, hur länge har du jobbat som polis nu?
Blev klar 2011.
Vad var tänket då? Var det lite åt det här hållet, eller hade du andra tankar kring vad du ville göra och så där?
Nej, det var ganska tidigt jag insåg att jag ville till ett poliskontor då, som hette då. Det var ju alltså Näpo. En närpogrupp, en närpolisgrupp som jobbar liksom lokalt. Och då, vid den tiden så gjorde jag aspiranten i Farsta. Men deras poliskontor var fullt. Så då där man gjorde en rotation på vad heter det? Kriminal, vad heter det då? Utredningsenheten.
Mm.
Och då hamnade jag i Skärholmen på ungdomsgruppen där. Mm. Och då gick jag och knackade på poliskontoret där och där tjena, kan man få följa med. Och sen dess så fick jag i princip tjänsten där direkt.
Okej. Okay. Så lite framåtanda då kan generera en tjänst?
Ja, men det är väl som vilka jobb som helst, tänker jag. Så vill du någonstans så... Det är ingen som kommer att ge dig någonting.
Nej.
Så är det väl aldrig.
Så du visade extra intresse liksom för den här gruppen då?
Ja, det gjorde jag.
Vad skulle du säga fördelen att jobba med en sån här lite mindre grupp som du säger jobbar med lite olika sån här spets... prylar... liten grupp, inte så många, kan skifta mellan uniformerad och civilt. Vad skulle du säga är det som är roligast?
Det roligaste är ju att man får en extrem kännedom över ett litet liksom, område. Man blir ju expert. Mm. Vi är ju experter på det vi gör. Och det innebär ju också att vi känner många där. Så att vi kan jobba i området utan att riskera att göra liksom, att någon annan gör illa oss eller vill oss illa eller tycker dåligt om oss. Utan vi, på grund av att vi är välkända så måste vi också liksom visa respekt mot alla förstås.
Mm.
Och det är ju kanske lättare om man är i en sån här grupp än om man är på en ordningsgrupp och åker på liksom en fotbollskommendering. Och det är inte så att man stannar kanske och pratar.
Nej.
I flera timmar på fritidsgården efter det, så att säga.
Just,
utan så att det är den största fördelen att vi...
Hur pass välkända är ni då?
Ja, det är svårt att jobba civilt för oss.
Ja,
det.
Ja.
Vi får de extra 20 metrarna, men syftet med att jobba civilt är ju heller inte att jobba oss, utan det är ju att faktiskt att ungdomar ska våga prata med polisen, utan att folk ska se att de pratar med polisen. För det är ju den kulturen som finns.
Skulle du säga att det anses fult att då ungdomar går fram och pratar om polis om andra polare kan se det och sådär?
Både ja och nej. Och det är väl också en av våra fördelar. Att jag tror inte att många tycker att det anses fult att folk pratar med David, men att de kanske pratar med en polis. Kanske skulle vara annorlunda då. Och det är ju, ja, det är väl lite andan i vårt arbete så här, att vi måste visa att det beteendet som folk visar upp är inte okej, men vi gör det som oss själva, så att säga. Det kanske inte är första hand polisen som kommer och säger till.
Just det.
Men i vårt område så är det helt, helt okej, skulle jag säga. Vi kan prata, vi kan jobba. Det är sällan vi utsätts liksom för dumheter.
Hur pass väl kännedom har ni om de som vistas i området och som begår brott och sådär?
Ja, de vi inte känner till, de begår ju inte brott i vårt område, skulle jag säga.
Är det så? Mm. Så det är bra koll alltså? Mm.
Ja, det har vi. Sen är det ju, sätter ju liksom, våra begränsningar är ju snarare att vi kanske saknar viss tekniska hjälpmedel eller fordon eller uthållighet. Alltså fyra ingripande spanare, det är... Då orkar man inte med liksom någon form av långspaning med.
Utan
det är snarare det som sätter vår begränsning. Utan vi får ju välja ärenden efter vad vi klarar av. Och i det stora hela så handlar det väl oftast om att finnas där ute och liksom ingripa på det vi ser.
Men jag tycker det är oerhört intressant hur du säger. Skillnaden med att prata med liksom en polis eller att prata med David. Mm. Och det är ju... Jag skulle säga att jag känner igen det här att så fort du får ett namn på någon eller du får och kanske ta bort uniformen eller ett slag eller sådär, så blir det någonting annat. Det händer någonting där.
Ja, absolut.
Och just att du befinner dig i området gång efter annan och sådär.
Det finns en bra anekdot om det där, och det är ju vi fick däcken sönderskurna på en polisbil. Det var inte vår, utan det var någon annans, tror jag. Någon lokalpolisområdets bil. Och vi såg på videofilm att det var en person som vi känner igen. Jag skrev en promemoria om det här förstås. Att, ja, det är den personen, vi känner igen den. Och, vi har sett den personen förut i de här kläderna. Och, ja, det som brukar stå i en sån här PM. Och sen kom kallelsen till tingsrätten. Jag skulle vittna, och den här killen var ju då åtalet var inlämnat. Och sen sågs vi i Vårberg centrum och han tog mig åt sidan och så sa han: David, jag trodde inte du var en golare.
Han hade missuppfattat din roll en liten aning.
Ja, och jag tänkte så här, först tänkte jag så här, gud vad alltså idiotiskt att säga, du ser ju på mitt bröst vad det står liksom.
Ja, det var ju uniform då.
Ja, ja, absolut. Men sen tänkte jag så här, alltså det är ju ändå, för min del är det ju ett finare betyg.
Just
på ett sätt.
Alltså
jag fattar ju själv att jag inte skulle, att jag inte skulle gå liksom, bara för att han, vi är kompisar så att säga, att, han, att jag inte skulle gola på honom då. Men det är ändå ett bra, ett bra betyg skulle jag säga ändå.
Väldigt, ja. Alltså, väldigt roligt. Alltså. Men det visar ju på något sätt, jag tycker det, var, det är ju väldigt liksom tydligt just det här att hur mycket närmare man kommer då.
Ja.
Att man nästan ser dig som en så här, vet, gola ringa polar liksom. Nej. Jag ser upp i kanskapen. Nej, med dig nästan.
Nej, men det var lite så. Sen var det silent treatment liksom en vecka och sen kom man och började prata om krossar och du kan aldrig ta mig igen och sådär. Aha, det brukar vara... Så att, ja.
Men vad hände? Åkte han dit på det här?
Nej, jag tror inte han gjorde det faktiskt. Uh-huh. Det var någon, några sekunder där han försvann ut i bild och då hävdade man väl att han kunde ha bytt jacka eller något sådär.
Okej, okej. Ja... Hur är den grejen då när man... Jag kunde ibland känna viss frustration. Alltså, till slut så vande man sig. Men ibland vet man ju som polis att någon är skyldig. Mm. Personen kanske till och med har sagt det till en. Mm. Men det håller liksom ändå inte i rätten.
Nej.
Hur tänker du? Hur hanterar du sådana grejer?
Bättre nu. Nej, men jag känner igen det så tydligt på, och det kanske kommer med att man har en chefsroll också, att man måste så här, ja, vi har gjort ett bra jobb, ta det lugnt. Mm. Men man ser då hos yngre kollegor, eller i alla fall de som är yngre i tjänst, att det är en extrem frustration över rättssystemet och hur kan det bli skyddstillsyn?
Mm.
Eller varför blir det frikänt? Det finns DNA och men så här, jag läser inte jättemycket domar, ska jag säga. Jag läser intressanta domar och sånt som kan lära.
Mm.
Men jag ser också att fram till vi har skrivit klart, liksom, då är vårt jobb färdigt. Men det ska vara så satans bra det bara kan vara.
Mm.
Och är det så att det blir en frikänd dom, om det beror på oss, då får vi göra bättre. Men oftast så är det ju bara att det inte räcker. Liksom.
Mm.
Så att, ja... Som du svar menar på din fråga, bättre.
Ja, bättre. Ja. Okej, då förstår vi. Det har gått där från en skala när det var jobbigare.
Det kan hända.
Jo, men det är klart. Alltså, du besitter ju vissa kunskaper som inte kommer redovisas liksom ibland. Jag menar, jag kommer ihåg att jag hade ett case med en uppgiftslämnare där jag absolut inte kunde lämna ut honom.
Mm.
Och han hade ju berättat hur han hade fått den informationen om mig och... vi griper en kille som hade ganska mycket narkotika i sin lägenhet och han går helt fri när han säger så, nej men den där, det hittade sin kavaj.
Ja.
Nej men den där kavajen har jag tagit hem åt en kompis från Thailand. Så att, du vet, och sen, man kan tycka så här, så rätten, vad, ni får inte köpa för mycket. Men den grejen kunde jag inte, det var mitt första riktiga så här bra tips som verkligen gav mig. Jag kunde inte sova den här
natten. Jag vet alltså. Ja.
För jag visste ju precis hur det hade gått till allting och att han var extremt skyldig. Och han drog typ till Thailand så här, 2 dagar efter friandedomen. Ja. Men det är någonting man får tugga i sig och kanske vänja sig vid också.
Ja, om inte annat så har man ju oftast tagit någonting från dem som är värdefullt. Och det kanske svider tillräckligt så att säga.
Och sen är det så, man tänker då att det kanske är ändå väl så att hellre att kanske någon skyldig får ut och promenera igen än att någon oskyldig hamnar bakom lås och bom. För där vill vi ju ändå inte hamna.
Nej. Vi kommer ta dem igen i alla fall. Så att...
Ja, men lite är det ju så. Det är lite är det så. De går på paus i några dagar och sen så är ni på igen. Vad gjorde du innan du började plugga till polis då?
Jag var på musikspåret. Ja. Så jag är väl musiker kan man väl säga i grunden. Trummis. Spelat allt från liksom covers på bröllop och företagsfester. Du vet den här, kan du någonting med Creedence? Va? Ja, men jag tänker inte spela den för dig. Jazztrio hade vi. Vi pluggade liksom i USA en sväng. Så att det var verkligen stenhårt på det.
Spåret som du tänkte sikta på alltså?
Ja.
Men hur går man från, jag tänker, från spela i band och musik och trummis till att man... plötsligt sitter och pluggar på polisskolan?
Ja, man inser väl att det är ganska tufft. Och ja, jag vet inte. Just då kändes det inte så seriöst liksom, att man ville bli musiker, utan det var ju 5 år på musikhögskolan för att bli lärare kanske, och det var ingenting som jag kände jättemycket för, utan det var ju, jag ville ju spela. Det var det som var roligt. Jag ville inte läsa mig till för att kunna spela.
Nej.
Så då tänkte jag väl att ja, det där kommer finnas kvar och jag kan göra något vettigt. Så jag sökte för att plugga juridik då. Mm. Och det var under det som jag insåg att det här var intressant, men jag vill nog gärna göra det springandes också.
Okay.
Och då på den vägen blev det polisutbildningen då i Umeå.
Så du gick i Umeå sen? Mm. Hur kommer det sig att det blev Umeå?
Universitetsstad ville jag till. Mm. Och Stockholm var ju definitivt inte en sån. Jag hade hört att många var liksom... Många som pluggade i Stockholm var också från Stockholm och hade sitt här.
Mm.
I Umeå var man ju helt... Du kommer dit, så du vet, det är som att någon strandsatt dig så här på en ö och bara, varsågod.
Hur var det då?
Ja, men jag tyckte det var roligt. Och det blev ju att man... vi fick en ganska tajt grupp ganska direkt liksom, med polare som... vi umgicks mycket och vi hade ju ingen val. Liksom. Det var ju svinkallt, vi var tvungna att sitta och umgås.
Ja, den kylan, den svenska kylan är inte bara av ondo kanske.
Nej, skoja inte. Alltså. Nej, men det var jättebra i Umeå. Ja, utbildningen var också jättebra. Så.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
Nordsjö Idé och Design.
Hur har du med stories?
Oj.
Men när jag säger så, eller när någon kanske säger så, är det så att det kommer upp några direkt? Är det samma som kommer upp om någon säger så här? Det är väl en fråga som många poliser har fått. Vad är det värsta det har varit? Får du upp samma bilder, eller är det olika stories som kommer upp vid olika tillfällen? Eller?
Jag har insett att det har varit lite olika beroende på vad som har hänt liksom efteråt. Jag tänker främst på att man har blivit pappa också. Mm. Att ärenden som man hanterat förr i tiden som kanske inte var så hemska då, har man i efterhand insett så här, oj, det är så jag det är att ha barn. Eller,
Ska du säga att du har påverkat dig mycket att bli förälder?
Ja, det har det nog.
Även i yrket så att säga?
Ja, inte liksom mitt agerande kanske. Eller ja, på det sättet att barn, alltså om barn kanske far illa, det är ju en så här en liten floskel att här, en barnvåldtäktsman, du vet, man skulle spänna på handfängslarna för hårt och sådär.
Mm.
Det är inte det jag menar, utan det är mer så här, man har svårt att greppa liksom hur
människor kan bete sig,
hur man kan vara så mot sitt eget eller någon annans barn. Och det handlar inte om att man vill skada någon annan, utan att jag vill skada någon, utan det är bara svårt att förstå.
Ja. Och känner du att skillnaden är känner du en väsentlig skillnad innan du blev förälder och om du jämför med efter du blivit pappa?
Ja, och jag tror att det är för att jag reagerar på de ärendena nu. Jag tror att förut så liksom gick den bara som ett rutin, inte som ett rutinärende, det är inte jätteofta man hanterar sånt, men men ett vanligt exempel är ju sån här våld i hemmet där det finns barn. Och där var det ju, man registrerade att det fanns barn där, ja, men inte så mycket mer än så. Men nu är det ju verkligen nu kanske man skriver det här PM:et till socialtjänsten först. Just det. Innan anmälan så att säga.
Alltså, fattar. Ja. Mm. Är det intressant hur alltså beroende på var i livet man är så kommer det också påverka ditt yrkesutövande i hur du tänker och sådär. Och som du säger, du kanske skriver PM:et till SOS innan du gör anmälan och det är någonting som har hänt där.
Liksom. Ja, men definitivt.
Ja, det är intressant. Men vilka, eller vi säger, vilket ärende är det du har tänkt berätta för oss lyssnare?
Ja, men det ärendet som sticker ut liksom alla kategorier. Mm. Det är från ett par år sedan, en vårdag. Vi körde morgon, alltså vi började klockan 6. Och redan där är man ju ganska trött. Mm. Jag åkte med en kollega Jonas då och vi var, eller Jonas var insats, eller lokal insatsledare då, att vi var ansvariga för passet så att säga. Mm. Jonas har alltid retat mig lite för att jag är, du vet, så här, förortspolisen, han kom in från city. Okay. Han är kung på lobbyprotokollen.
Okay. Och det är alltså berusade personer.
Ja, precis. Han är duktig på att hantera berusade personer. Mm. Nej, han är en grym kollega, men han är alltid, vi är så olika och därför blir det roligt att kivas lite. Mm. Men vid det här tillfället så hade jag väl räknat ut att våra klienter, de vill inte ha narkotikavapen hemma, som har börjat gömma i trapphus och i skogen och sådär. Mm. Och så var det en parkering som hade spanat in ett tag. Så jag tänkte, den här, här står det ett gäng bilar som har stått där jättelänge och det här måste vi kolla in. Så jag åkte dit med Jonas och tittade in i första bilen och där ligger liksom en 5 gram gräs.
Okay.
Perfekt.
Bara ingång för huset.
Ja, ja, och det var troligtvis bara någon som har tappat.
Okay.
Och det är ju en drömingång för en polis, det vet ju du också. Mm. Så att vi fiskade upp den där dörren och liksom ja, det som var i den, det var ju, det kan ha varit 1500 fotanglar, du vet, svetsade.
Mm.
Säkert
och
ett kilo grejer.
Bara förtydliga för de som inte vet, de här fotanglarna, det är de här man kastar ut.
Spanska ryttare.
Spanska också, ryttare, ja. Kallas det för också, som man kan förhindra liksom, efterföljande, ja, bilar. Liksom.
Ja, just och det var ju väldigt vanligt just vid den här tiden också. Att det hade varit en del stölder på alltså mediamarkt, man har kört in jullastare och sen låg det såna här anglar. Mm. Det har varit ett grovt rån i Sätra. Alltså. Så det var IKEA-kassar, jag tror att det var 4 stycken, du vet. Bara hiva ut, det var knark i mängder och sen så stod det...
Bara i en bil som stod där, alltså, ja, på parkerad, inga personer i närheten?
Ingenting sånt, utan det var riskfritt att vara i bilen. Mm. Och sen liksom började man snegla upp mot de andra 3 bilarna som stod där. Ja, det här, ja, det var ju samma sak med dem, det var ju bara hiva ut alla beslag. Det var fotanglar, det var älgstudsare, det var...
Oj.
Det var knark och det var allt möjligt. Och redan där var det ett bra ärende. Liksom. Men vi såg att vi nöjer oss med att vi kommer behöva skriva in det här. Och för alla som har skrivit in beslag eller gjort någonting väldigt många gånger, samma sak på något annat jobb, vet hur tråkigt det är. Mm. Och hur trött man blir och hur mycket fel man gör. Så vi tar hjälp av 2 kollegor i alla fall, åker in, vi lastar bilen, du vet, man är fotanglar som sticker i nacken på väg in.
Liksom. Så mycket,
ja,
alltså?
Ja, hur mycket som helst. Kommer in till beslagsrummet, radar upp allting där. Och som jag redan har nämnt så vi har ju redan varit uppe väldigt tidigt på morgonen. Och nu börjar det bli, du vet, man är käka lunch, klockan var väl 1, vi skulle sluta klockan 3, man börjar skriva. Det gick någon timme. Nej, men då kom det här anropet som liksom gav en kalla kårar. Och det var ett allanrop för hela Region Stockholm.
Uh-huh.
Jag minns inte exakt hur det var, men någonting i stil med att så här, nu har det hänt i Stockholm. Nu är det terrorbrott på Drottninggatan.
Okej.
Okay. Jag kollar på Jonas. Jag bara, okej, okay, vad gör vi? Han bara, vi ska inte city. Ja, vi ska inte city. Det blir bra. Kolla snabbt läget med övriga liksom, kollegor. Ja, en kunde inte, skulle hämta barn. Ja, vi satte oss i alla fall 3 stycken. Vi slog överallt. Allting var liksom, vi bara släppte, drog. Vi satte oss 3 stycken i en bil. Lastade över alla väskor, sådana där insatsvästar och sånt. Du kan verkligen tänka dig att behöva den här dagen. Och radiotrafiken, det bara smattrade ju. Det var ju... Det var ju live-uppdatering förstås, om, och det var ju Akilov, om för er som inte har förstått det. Hur lastbilen hade rusat ner Drottninggatan och det låg liksom folk överallt. Och...
Kom, var, såg du det eller?
Nej, utan vi...
Det hade ni fått höra?
Eller? Ja, vi hörde det liksom på väg in. Vi åkte ju från Västberga och då var ju... Då hade ju redan liksom de riktiga hjältarna då den dagen typ jagat ner honom i tunnelbanan. Men vi hamnade av någon outgrundlig anledning först utanför Rosenbad.
Okay.
Vi tänkte väl så här, var kommer nästa attack? Kan vara Rosenbad. Så vi stod faktiskt där själva en ganska bra stund. Tre poliser då. Tillsammans med Säpo bland annat. Och det var en sån här, apropå det här, vad som händer när man får barn. Men jag stod där och tänkte så här, vad... Jag har skickat mest till min sambo så här, gå inte ut liksom.
Nej.
Och om du är ute så drar det hemåt. Det är terrorbrott på Drottninggatan. Och hela min kropp var ju så här, eller hela min hjärna ska jag säga, dra hem. Vad håller du på med? Du står utanför Rosenbad, pågående terrorbrott. Och du har en ärtbössa i handen.
Just det.
Men samtidigt så här, så jag kollade på mina kollegor Jonas och Marcus och bara nej, det är ju precis här. Det känns så jävla bra att vara här just nu.
Mm.
Så här, tryggt, och jag vet, jag känner dem. Jag vet vad de går för. Det är inga problem liksom. Och det som jag kommer ihåg tydligast var ju att jag vet inte om det är vanligt, men när det är stora händelser så börjar många andra ringa in. Om det är liksom folk med psykisk ohälsa eller någonting, men de hör ju och ser saker i sitt huvud som blir verklighet för dem. Så vi hade ju under tiden där pågick den här insatsen, så var det ju några gisslantagningar i någon restaurang. Det var ju 3-4 gärningsmän som hade låst in sig på en offentlig toalett vid Rosenbad med maskingevär. Och du vet, allt det här, det tas ju såklart på allvar. Men allt det här som jag hörde i örat, det kom närmare och närmare oss också.
Just det
som visade sig sen bara var troligtvis i någons huvud som bara ringer in för att jävlas eller för att, att man tror det.
Hur mycket information fick ni kring det som hände på Drottninggatan? Och jag vet att det var också mycket sådana falsklarm. Det sköts på Fridens plan. Exakt. Och det var sådana grejer. Men, och det, hur mycket fick ni information om själva händelsen där? Du sa att ni hade fått reda på att det låg kroppar och sådär.
Ja, men vi fick nog... Alltså radiotrafiken då... Det är ju svårt att maska liksom, utan det är ju alla som är med på insatsen måste ju få höra det, annars är det ju svårt. Men det var nog ganska mycket information, och sen kom ju den här bilden ganska snabbt också, som någon så förtjänstfullt tog fram på när han flydde ner i tunnelbanan. Så den kom ju ganska snabbt, och det får vi väl tacka mobilerna för också, att det kunde spira så snabbt, för det hjälpte väl uppenbarligen. Till. Men det var ju också så här, vi stod ju och bevakade Rosenbad, och det var ju folk såklart, det är ju genomströmningar hela tiden, folk som ville förbi. Men det slutade faktiskt med att vi gjorde det första gripandet i det terrorhändelsen. En kille som ville forcera avspärrningarna.
Okay.
Och som på något sätt i något system hade någon koppling, du vet, som var väldigt intressant.
Okay.
Så han, vi grep faktiskt honom och körde in honom på dem. Och då var det dessutom så här att han hade kläder som stämde överens och någon sån här flyers i handen. Jag tror att det var sån här Comvik engångskontantkort som de delade ut på tunnelbanan.
Okay.
Sådana hade han, och det tror jag att, om inte mitt minne sviker mig, Akilov hade på de här bilderna också.
Okay.
Så det var mycket så här.
Vet du vad som hände med det för den killen?
Ja, han skrevs av helt. Det var, där och då var det bra, men sen, du vet, som det brukar vara, så faller det lite.
Men det här tvivlet som du beskriver ändå, som... Jag menar, du har fått reda på att det är terror... Det har hänt en terrorhändelse. Den här lastbilen med Akilov har kört in i Åhléns och tidigare kört på och dödat människor. Du berättar att tvivlet finns... Att du tänker, men jag åker väl hellre hem egentligen. Och så här, men så kollar på dina kollegor. Hur kommer det sig att man egentligen stannar kvar?
Ja, Men, och där har du väl, du ställde en fråga om hur jag jobbar i en grupp tidigare, liksom en tight grupp, och det här är ju frukten av det liksom. Man står där med systrar och bröder och tänker bara så här, låt dem komma. Mm. Det här känns bra.
Mm.
Och att vi i kombination med det har haft extremt engagerade utbildare som har gått från, ja, jag kan bara tänka mig utbildningen var på när du jobbade, men det var väl typ 10 meter stå papptavla och skjuta.
Mm, absolut.
Nu är det ju dynamiskt, vet. Det är ju, vi hade ju fejkat ett terrordåd, tunnelbana i en industrilokal i Årsta. Det var rök överallt och så här, figuranter och blod och
Det låter betydligt proffsigare än
men det var som tränade. Ja. Jo, men så det var en kombination av mycket där, men där och då, det ledde väl till att där och då kändes det så här, låt dem komma.
Mm. Nej, det är häftigt och det är imponerande tycker jag att se de bilderna från den dagen, och det är också häftigt att höra de poliser som ni som släpper det ni har för händerna egentligen för att prioritera om och åka in mot city. Hur länge fick ni vara där inne då i stan?
För vår del var insatsen inte slut där, utan vi fick ju dessutom faktiskt köra, jag vet inte om det har hänt förut, men de hade ju säkert blod då från flyktvägen.
Mm.
Det fick vi köra ner till Linköping för analys. Så det var vår arbetsuppgift där efter det här ingripandet vi gjorde. Ner till Linköping, och så fick vi väcka deras jourhavande registrator.
Mm-hmm.
Och det var nog första gången såg jag på honom.
Att han gick upp.
Tallriksögonen.
Ja, okay.
Och gick in på polisstationen och bytte batterier, för det var ju sånt sjukt snack på radion. Så vi var tvungna att gå in i Linköping och be om nya batterier till radion, till den stationen.
Okay.
Men jag tror att det var 25 timmar vi jobbade den dagen.
Mm. Mm.
Och sen dagen efter, vi behövde inte jobba 6 på morgonen dagen efter förstås, utan lite senare. Men det här beslaget som jag berättade om från början, det stod kvar på golvet i ett hörn, och så var det ett stort kryss med avspänningsband, så stod det bara David.
Det var ingen som hade skrivit in det.
Nej, David.
Är det fortfarande en rad per, eller liksom, det är klart man kan skriva kanske 240 anglar.
Ja,
liksom,
så men blev det kan jag säga.
Ja.
Det var inte en,
var inte
en punkt, en fotangel.
Nej, det var bra. Men det ärendet då, vad hände med det?
Inte så mycket mer än att vi liksom, som vi pratade om förut också, att vi vet nog vilka det är, men det är svårt att bevisa.
Mm.
Information liksom, i det ärendet ledde oss vidare till att vi nystade upp vilka som var inblandade kanske i de här stölderna eller rånen, eller, och hur man faktiskt förvarar narkotika i vårt område, och det var ju i skrotbilar.
Just det.
Och sen dess har vi ju letat i ganska många sådana. Vårt största vapenbeslag gjorde vi ju i en sån bil i ett garage.
Okay.
Där som, om det var 26 automatvapen eller vad det var.
Så det har varit ett litet modus.
Exakt.
Operande där. Mm. Men om vi går tillbaka till Drottninggatan lite grann, så skulle jag vilja fråga, nu fick ni åka ner till Linköping också och lämna in för blodanalys och så, men hur, när du kommer hem då efter det caset, och jag menar, det är ju oerhört mycket, man lyssnar på radio och man hör vad det är som händer, alltså tänker jag både polisradion och kanske nyheterna och sådär, liksom är det bara släcka lampan och gå och lägga sig, eller hur funkar det för dig?
Ja, efter 25 timmar så är det.
Så är det det?
Ja. Och nu kommer jag inte ihåg om vi hade någon debriefing eller samtal efter det där.
Mm.
Men det var ju mycket som hände de där dagarna. Det var ju en ögonöppnare för många, bara det här att många poliser ville åka in och jobba.
Mm.
Det var ju en sån här grej som var svårt att hantera. Alltså, ja, absolut, kom in, men vi har inga bilar. Eller, och att man åkte in, alltså den här viljan att hjälpa till. Man åkte in och så, nej, jag står till förfogande, vad kan jag göra? Ja, men vi vet inte, det här är helt nytt för oss. Liksom.
Mm.
Och där i en arbetsledande situation eller position så är det ju lite frustrerande också att känna det här. Ja, många vill hjälpa till, men det är svårt att Så det bästa vi kom fram till var så här att ja, många behöver hjälpa till, men vi behöver göra det över tid också. Det här kommer pågå en stund. Mm. Men att återta tryggheten, så att säga.
Just det, precis.
Så att, ja, det har lärt oss mycket det där.
Mm.
Men nej, det är nog inte bara att släcka lampan, utan det kommer... Lampan tänds igen när du vaknar.
Mm. Men har du haft ärenden när du har liksom sådär... Du har borstat tänderna och flossat och liksom kryper ner och sen släckt och sen bara, nej, du har någonting från jobbet som bara, fan, det går inte att sova.
Jo, men det har man haft. Och det... Många av dem innefattar ju liksom såklart tragiska händelser.
Mm.
Jag vet att många har nämnt dödsbud i... tagit upp sådana som exempel på...
Mm. Mm.
I den här podden då. Men det är väl, det är en sån grej som sätter sig, absolut.
Mm. Så det är omöjligt kanske att lämna jobbet helt liksom. Det går inte bara stänga av.
Ja, och det är väl inte så mycket jobbet kanske, utan det är mer bara så här, en sån här situation upplever du inte på någon annanstans.
Nej.
Utan det är bara, ja, nu råkar det vara polis, men, och det är det här du ser den här händelsen, men då måste man, det, jag tror att det är bra att bearbeta händelsen, och det är väl framförallt bra att man känner de känslorna, att man inte har blivit en robot, så att säga.
Just det.
Men det är också bra för min egen del som chef att att vara lyhörd för mina medarbetare också.
Mm. Vi pratade vid lite på telefon här precis i veckan här för att stämma av om vi kunde ses, och då sa du en intressant sak som det här med folk som överhuvudtaget jobbar med människor, vi tänker på sjuksköterskor, läkare eller poliser. Jag menar, du är ju med om saker, du tar vapen i beslaget flera gånger, du blir också mer van att hantera situationer med folk som är aggressiva och så vidare. Mm. Det blir liksom en del av ditt jobb. Men ibland är det ju första och enda gången någon träffar på en polis vid ett tillfälle där det kanske är stimmigt, stojigt. Och den upplevelsen blir ju kanske inte alltid bra.
Nej.
Och det du nämnde du innan när vi pratade om att gå att med din tjänst du har att liksom att ni alltså behandla folk med respekt och så här. Hur viktigt tror du det är för polisen att ha den inställningen liksom, att sätta ett gott avtryck liksom?
Ja, alltså det betyder ju allt, och det innebär inte att man ska vara snäll och len och mjuk, utan det handlar om att du ska avsluta snällt. För det finns ingen anledning att liksom fortsätta när striden är vunnen, så att säga, tycker jag.
Mm.
Utan man spelar ju arg och man slåss och man brottas, men sen är det ju bra. Och det här, det liksom ger ju avtryck i allt. Det ger avtryck i polisens status, och det i sin tur ger ju avtryck i vilka löner vi ska ha. Så att det betyder allt. Men framförallt handlar det om att också en floskel, men det är ju människor vi jobbar med liksom.
Mm.
Sen, vissa har valt att leva på en typ av sida, och då det är deras val, men liksom, man behöver inte vara riktigt arg för det, utan då får man bara låtsas arg i så fall på den personen.
Men har du blivit arg så någon gång så du känt att proppskåpet håller på liksom också? För det kan man ju också bli, det är ju mänskligt att bli arg i vissa situationer, men har du känt någon gång att nu propparna börjar rycka och så att du behöver liksom backa undan nästan och släppa fram en annan kollega eller något sånt här?
Nej, inget sånt här.
Nej.
Kanske är för snäll.
Kanske.
Snäll men ingen golare.
Nej, precis. Det var viktigt att vi fick reda på det. Ja. Men,
nej, men
besvikelsen från honom där. Ja.
Precis. Nej, jag har inte upplevt proppskåpet är kvar.
Ja, ja. För mig gick proppskåpet en gång. Men det var fullt hanterbart. Jag bara lämnade över det. Jag kan inte prata med den personen. Och jag har världens längsta stubin och sådär. Men du vet, det beror på vad man är och i livet och vad som har hänt kvällen innan. Och det är mycket som kan påverka. Och på 15 år ute så är en gång ingen gång. Men, och det var inget mer än att jag bara gick åt sidan. Liksom.
Nej. Och det har ju hänt. Att man så här, men det är väl mer snarare, försök du. Jag får komma inte fram till den här människan.
Nej, men
vi drar inte jämnt. Men,
nej, precis, ja.
Men att du skulle ha gått liksom över någon gräns. Och det,
nej.
Det har inte hänt.
Jag får fråga
dem jag har mött.
Ja, precis. Ja, det skulle vara intressant att prata med alla man har mött genom åren. Och de kanske tycker att man har tappat fler proppar än vad man tror själv.
Säkert.
Ja. Jag vet också, David, att du lever tillsammans med en tjej som också jobbar som polis. Mm. Med två barn tillsammans. Mm. Hur är det att vara i samma yrke? Finns det för och finns det även nackdelar med det?
Ja, hur det är? Jo, det är, jag tror att det, jag vet inget annat att säga. Nej. I alla fall inte liksom seriöst. Men jag tycker att det är bra. Vi är ju ganska skilda världar när vi jobbar, så att säga.
Mm.
Hon är på en sida av huset och jag är utanför ofta.
Mm.
Så att det är ju intressant att höra liksom, om hennes ärenden och om hon vill höra hur jag liksom har det där ute, så att säga.
Mm.
Men framförallt så är det ju den här förklaringarna blir ju, behöver inte vara jättelånga, utan det blir ju som jag säkert gjort nu, man använder mycket slang. Och det är ju liksom bekvämt förstås.
Mm.
Men man, det finns nog såklart en förståelse för. Jag tror att man ser också när det har varit en tuff dag. Liksom.
Mm.
Har det varit jobbet? Är det liksom jobbet? Ja, det är jobbet. Ja. Men då kanske inte behövs så mycket mer frågor ens, utan då vet man att det kan vara vad som helst. Liksom.
Vrider ni och vänder på lite case och sådär och diskuterar hur hade du löst det här? Eller är det
inte jättemycket.
Nej.
Jag vet inte.
Nej. Tror du det finns någon nackdel med att vara två poliser som lever tillsammans?
Nej. Inte just för den sakens skull.
Nej.
Det tror jag inte.
Nej.
Det är väl lönen då. Två polislöner. Fett.
Nej, precis. Det är inget man blir miljonär på. Nej. I alla fall inte speciellt fort.
Nej, precis.
Nej. Vi brukar ju runda av med den här, det börjar bli en klassiker nu, men med ämnet polisfilm, eller liksom polisyrket som underhållning. För det finns ju hur mycket som helst egentligen, eftersom det är ett otroligt mytomspunnet yrke. Mm. Liksom. Men hur är det för dig att kolla på polisfilmer och sånt här?
Jag tycker om polisfilmer, men inte liksom så att jag väljer det jättemycket för någonting annat.
Nej.
Men jag har ju min absoluta favorit och det är ju Departed. The Departed.
Just det, The Departed, ja.
Den
är riktigt, riktigt bra.
Ja, den är fantastiskt bra faktiskt.
Ja. Den har vi haft som rekommendation innan, och när jag fick den rekommendationen, då hade inte jag sett den.
Nej då.
Men gjorde ju det då, såklart.
Ja.
Och den är ju för alla er som inte har sett den så otrolig. Det är så bra skådisar också. Oerhört bra film.
Ja,
väldigt, väldigt bra. David, stort tack för att du tog dig tid att vara gäst i Snutsnack.
Tack för att du fick prata.
Stort tack. Stort tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Snutsnack. Självklart är vi tillbaks nästa vecka med ett rykande nytt avsnitt. Så ta det lugnt och ha det bra fram tills dess, så hörs vi. Hej!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.